Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man kan väl säga att vi kör ett rejält öppet spår i veckans poddavsnitt.
Ja, alltså det öppna spåret innehåller alltså allt möjligt.
Ja, det är liksom låtsläpp till självmord, till stress, till dagens utveckling och gud vet vad.
Ja, alltså hur...
Och även ligg kom vi in på helt plötsligt.
Gud. Alltså för vi pratar ju liksom om hur länge ett lyckorus kan kännas liksom. Hur länge ska man vara lycklig över någonting?
Och hur länge ett ligger?
Ja, men då jämförde jag ju med att man kände sig inte kåt liksom hela tiden. Och då så kom in på att ett genomsnittsligg tar 20 minuter för Annika. Och för mig var det så länge sedan så jag minns inte hur många minuter.
Nej, men man kan väl säga att vi fick in 5-6 poddavsnitt i ett. Så att alla ni som är lediga idag, verkligen luta tillbaka och njut. Och alla ni som inte är lediga, ha en väldigt trevlig arbetsdag.
Men alltså jag tror alla är lediga.
Men alla är inte lediga.
Vi älskar att ni lyssnar på den här podden. Stitch har somnat och den här underbara rösten som jag har. Men
ja, här kommer veckans poddavsnitt.
Veckan som har varit. Veckan som har varit för dig, Annika.
Ja, först och främst måste jag bara säga att jag har en extremt jäkla skön position att jobba ifrån. Jag får ligga på soffan medan sen jag sitter på golvet.
Ja, men alltså har man släppt en hit så är det ju både löjrom och liksom du ligger som en pascha. Alltså jag känner i stämningen att man vet att du har liksom, man vet att du har släppt en låt. För att jag får sitta på marken på ett kallt golv och du får ligga liksom som en världskändis.
Ja, men vi båda var ju lite sega i det. Vi bara, fan ska vi podda? Jag bara, fan vi måste vara ärliga. Alla dagar är man inte aspepp på att jobba. Speciellt Nej. Inte en söndag kväll när man är fettsliten. Efter det som faktiskt hänt i veckan. För att jag har ju då släppt min låt. Men först så började den med lite olika intervjuer som jag gjorde i veckan. Jag åkte upp till Östersund, blev även intervjuad där. Så ÖP-tidningen, alltså den lokala tidningen Östersund, kom hem till mig alltså, och min pappa att... i barnhemmet, eller barnhemmet, barndomshemmet. Och sen så hade jag då min spelning där. Och jag kan säga så här, att spelningen, jag har aldrig varit så nervös som jag var inför den spelningen. För det var nästan som att jag hade åkt iväg, gjort min läxa, kom tillbaks och skulle redovisa.
Alltså lite så.
Jag var jättenervös. Så ja, det blev ju till att ta 2 snabba järn innan man klev på.
4 sa du till mig, men 2. Okay, men... Vi bara liksom, ja, du vill ha en fasad utåt i podden, ja.
Okej, okay. Så att det var 2. Nej, men jag drog 2 snabba järn innan och sen även 2 när jag väl stod där på. Okay. Men klockan 12.00 på natten. Så släpptes då min låt. Och jag hade inte så höga förväntningar. Eller jag ville inte sätta höga förväntningar. För jag ville inte sätta någon press på mig själv. Men så fort klockan slog 12. Och det började trilla in printscreens på att den har kommit in på olika listor på Spotify. Som ändå ganska stora. Då fick jag värsta liksom. Nej men alltså jag fick sån stress på slag. Och sen så ringer då min manager och bara. Vi kommer in även i Norge och Danmark. Jag bara vad i herregud. Fick jättestress. Och sen efter det så kommer de från Marité som klubben heter. Som jag spelade på. Ja du ska klippa på om 5 minuter. Och då vart jag ännu mer bara. Jag såg ju och skrek och var alldeles hyper. Och när jag kommer ut och ska spela alltså dansgolvet, det är så mycket folk. Och det var också kö när jag kom dit. Alltså de hade ju sålt slut på alla jäkla biljetter som skulle säljas dit. Så men jag alltså, var ju stressad
du
redan då.
Östersund, alltså det måste kännas så jävla bra att komma hem till Östersund och bara bam, en låt, bam, en fullspelning, bam, snyggt hår, bam.
Nej men då gjorde jag så. Jag började min spelning genom att liksom, vi drog ner musiken och bara jag släppte en låt, bla bla bla, här kommer den. Och när jag började spela, det var så sjukt att se att alla liksom dansade med till den.
Men det är så jävla bra.
Men det är så svårt att förstå och ta in liksom, att jag har gjort en låt, jag har släppt den. Och när jag spelade så var det liksom inte att det har inte sjunkit in än att det är min låt. Det är som att man försöker typ hypa sig själv bara, ah, okej okay, det är så bra. Men sen när man spelar den bara, ja ah, det här har jag gjort. Och det är så konstigt att känna så, för det är så surrealistiskt.
Men alltså overkligt. Man kan väl inte heller springa runt och vara helt hypad hela tiden. Alltså du vart ju så jävla glad när den kom in på alla listor. Alltså du var ju så glad. Jag pratade med din farsa på FaceTime och sa att han, för han fattade inte riktigt vad Spotify ens var för någonting.
Jag sa jo, det gör han, det... men alltså jag tror inte att han är riktigt insatt i det här hur man producerar musik och DJ-grejen liksom. För nej, det är ju fortfarande ändå ganska nytt. Alltså det är klart DJs och så har ju funnits förut, men det är inte på samma, det är inte lika stort då som det, det var inte lika stort då som det är nu. Så att det, jag tror att det är lika svårt att förstå det kanske som att förstå det här influenceryrket. Han fortfarande säger, när ska du skaffa ett riktigt jobb?
Men förstod han när jag sa att det är liksom dags att säga upp sig, för han kan liksom äta, vad heter det, Lyroms toast varje dag, oxfilé, när han, när jag sa att han kunde byta ut de där byxorna mot något Armani, något dyrare. Då börjar han ju fatta att, förstår du, han kanske ska ringa till sin chef och säga att, alltså gumman, jag säger upp mig, min dotter är på Spotify.
Ja, jag kan ju säga att han har ingen chef, han är egen företagare. Så att, ja, men, i alla fall. Nej men jag spelade och det var fullt på dansgolvet från att jag spelade till att jag klev av. Och det var verkligen sån, alla var så jävla glad och jag kände att det var typ min bästa spelning. För att ibland när man spelar musik så kan man ju märka av att okej, när jag drar in den här låten, då är det många som passar på att gå på toaletten eller ta en rökpaus. Men ja, det var ingenting sånt, utan alla stod på golvet och dansade konstant. Så det var jättekul. Och sen när jag klev av och åkte hem så blev det att jag hade ju svårt att sova. För att man får ju väldigt svårt att sova efter en sån spelning för att man har så mycket adrenalin. Men sen på det så skulle jag sitta och kolla då hur det gick för låten, hur många lyssningar och så den hade. Det var allting, det var bara mycket stress och det var mycket intryck. Och sen på det så skulle jag åka hem dagen efter att jag sovit 4 timmar och ha min release-middag. Och jag ville typ bara ha det lugnt och chill. Och jag var ju knappt närvarande på den här middagen för att jag var så jävla trött. Jag är ju fortfarande så här mentalt slutkörd.
Ja.
För att de här känslorna har verkligen bara bubblat över och jag vet fortfarande inte hur jag ska reagera. Så sen på fredagskvällen när jag skulle lägga mig, då fick jag ju en jättepanikångestattack. Alltså verkligen. Jag bara skakade, grät, jag kunde inte andas. Det var bara katastrof. Så att, ja. Så är det att släppa låt.
Så härligt var det att släppa en låt.
Nej men det var bara för att jag inte visste.
En liten panikångestattack så.
Ja, men jag visste ju inte hur jag skulle. Det var bara så här att man kände inte alls igen alla de här signalerna när de alla kommer på en och samma gång. Så det var bara för mycket, det var för överväldigande. Men idag när jag gästade P3 så spelade vi upp låten. Och då började det ändå kännas in, för att Amanda Winberg var ju där också samtidigt. Och vi satt och snackade väldigt mycket om musik, för hon gör ju egen musik också. Och det var så skönt när hon sa det att liksom alla och en själv förväntar sig att det ska vara verkligen så här helt hypat när man väl släpper en låt. Och sen när man gör det och kanske inte blir så hypat, så måste man ändå så här acceptera att man hade kanske högre förväntningar på att man skulle känna annorlunda. Men om man inte gör det så är det inte liksom ett dåligt tecken, utan det är bara det är så här det faktiskt känns.
Ja.
Så att, men nu vet jag ju det till nästa gång jag släpper en låt, att man kanske inte har den här jättelyckoruset när den väl är ute. Nej. Och jag tror också att det är så här att nu när jag har jobbat klart med den här så har jag hunnit tänka på massa andra saker jag ska göra, så att man nästan har lämnat det där lite bakom sig.
Ja.
Men det är bara, det har varit väldigt liksom flummiga dagar och jag har känt mig jag har knappt känt igen mig själv, så jag bokade in en tid hos min terapeut ganska omgående.
Men för vi två satt ju samman och pratade i bilen, för att du frågade mig lite så här: okej, men alltså, om man är helt utbränd, hur, alltså man är trött och man har ändå haft en bra kväll, man känner ändå liksom att man är helt, helt slut.
Mm.
För egentligen så borde du vara så jävla glad. För att du har ändå uppnått något mål, någon dröm. Men du känner inte den här glädjen.
Nej, men jag tror det bara är för att det har varit så himla mycket, alltså så här stress runt omkring, och att allting har gått så väldigt fort. Så jag tror att nästa gång när man släpper och kanske har en framförhållning, att man har produkten klar, eller låten då, och sen då att man släpper den en månad senare, att då hinner allting lugna sig runt om, och man bara försöker njuta av det. För jag har faktiskt inte kunnat njuta, för jag vet inte riktigt hur jag ska reagera på det.
Ja, för jag har också en liten teori som jag verkligen har funderat på. För att om vi människor, vi har ju energi i oss. Och ibland så är vi ledsna, ibland är vi glada, och ibland så tar vi ut all energi, även om det är på något roligt. Men du vet själv, när vi har varit på Summerburst typ 3 dagar, då har det varit kul, det har varit bra energi, men energin har man tömt totalt. Så efter Summerburst så är man helt deprimerad i typ en vecka. Man är helt slut i hela kroppen, i hela psyket. Och även om det är positiv energi eller negativ energi, så tar ju det ändå energi.
Ja, och då är man så här, okej, hur lång tid behöver jag för att repa mig från det här? Ska man ju känna så här varje gång man har gjort ett låtsläpp, och då behöver man en jävla tyst retreat i alla fall några veckor innan man kommer tillbaka.
Ja, för, men du förväntar dig ju också, eller alla förväntar sig att du ska vara så jävla glad, att det är bara shit, alltså du har släppt en låt, Annika. Alltså folk runt omkring dig förväntar sig att du ska vara helt lycklig, för annars så har du valt fel bransch. Alltså varför känner du så här? Du borde känna på något annat sätt. Men jag tror att det är så enkelt som att när man tömmer ut energi, när du har varit på en spelning, du har fått leverera på den här spelningen. Alltså förstår du hur mycket energi det har tagit? Så även om det har varit positivt med spelningen, så är energin uppslukad. Och den måste man ju få tillbaka.
Jag vet, men det känns också som så här att när man gör en så pass stor grej, när man har ett mål i livet och sen uppnår det, då känns det som att man bör ju känna extrem jävla glädje. Och det känns då som att jag på något sätt kanske har gjort någonting fel, för att jag inte känner det här. Eller att jag kanske borde tänka på att nästa gång så måste jag göra massa andra saker, för att när den väl släpps då, att jag faktiskt känner glädje. För nu har det ju gått i sån jävla raketfart att man inte hinner stanna upp. Och det är så jävla mycket lättare sagt än gjort att stanna upp och njuta av det.
Mm.
För det är så många som sagt till mig bara, men njut av det här. Och jag bara, hur gör jag det?
Jo, men för du har ju pumpat ur energi. Helt enkelt. Så den energin måste du få tillbaka för att du ska må bra.
Ja, och då måste jag också hitta en bra balans där jag faktiskt har energi hela vägen. Så när den väl släpps och jag känner så här, wow, för fan vad det här är bra.
Men jag tror att du har känt under perioder också, du är skitglad över din låt, alltså du tycker att den är, alltså du har varit stolt över dig själv också. Så du kan inte bara säga att det har varit panikångestattacker.
Nej, jag är ju stolt över mig själv.
Och jag tror att det är så enkelt som att man kan inte vara i ett tillstånd alldeles för länge. Typ glädje, alltså man är ju kåt i hur många minuter då. Det är ju också ett tillstånd. Och samma sak så är det ju glad över ett besked. Men det kan, du kan ju inte vara glad i flera dagar, i flera tid. Det tar ju så jävla mycket energi. Så du får ju en snabb känsla av, okej, jag släpper min låt, jag är så jävla grym, den har gått så jävla bra. Då känner du nöjd. Och sen så släpper det tillståndet.
Ja, men jag får ju också dåligt samvete, typ som nu i fredags, att jag har släppt min låt, det har gått väldigt bra, och jag fick liksom jättemycket samtal från min manager, bara, det här är verkligen skitbra, alltså den streamas jättebra, och liksom den har nått ut, ja, men så här, internationellt också, även om det inte är extremt många spelningar internationellt, så är det ändå att den har kommit utanför Sverige liksom. Och då blir det så här att okej, då när jag har blivit glad över det, och sen när jag liksom har börjat komma ner i varv, och sen när jag då ska träffa mina vänner, och då är de också väldigt så här, gud, den är ute, och då blir det som att jag måste anstränga mig för att liksom visa att jag är glad, fast att jag är glad, men jag har redan tömt mig på den energin
typ.
Och då får jag typ dåligt samvete för att jag inte är helt hypad och helt glad. Så att under middagen, jag fick ju ett dåligt samvete efteråt, för att alla var så himla glada, även när det spelades där, och var så jätte hypade.
Ja, men för det,
så satt jag ju där och bara, ja, men jag satt där som en jävla tom zombie och bara, ja, vad kul typ.
Ja, men jag tror faktiskt på det här med att energin pumpas ut totalt, så man har inte den kvar.
Nej.
Överhuvudtaget. Och då kan man inte känna någonting, förutom att man är bara på bristningsgräns, för att det har varit så jävla mycket stress. Men hela liksom ditt liv är, du är ju nöjd med din situation. Men det är just att du förväntar dig att du ska känna på ett specifikt sätt. Det är samma sak när man träffar en kille, och när man är med han, då känns det så jävla bra. Man känner den här, förstår du, connection. Men när han, förstår du, klappar igen dörren, då är det så här, okej, okay, kommer han ringa tillbaka, ska vi skicka sms? Alltså då blir ju stressen och oron och ångesten, förstår du? Så det kanske är likadant.
Nej, men jag tror bara att nu vet jag ju hur det känns att släppa en låt. Och jag vet ju att jag kanske behöver göra lite saker annorlunda för att behålla energin hela vägen och inte stressa med allting runt om och ha mycket saker planerade runt om. Så att när jag vet att jag ska släppa en låt, ja, då kanske jag inte ska ha någon spelning eller liksom en flytt nära inpå. Nu men vet jag ju till nästa gång att okej, okay, det är så här det känns. Ja. Då behöver jag inte sätta för höga förväntningar på mig själv. Eller så här att nu kommer jag känna det här eller kommer jag få en kick. För det fick jag liksom inte, utan det var bara så här, wow, nu har jag gjort det här.
Men det är ju också så kul hur människor också kan typa, ja, men då är det fel. Alltså då har du valt fel om du inte pallar med det här nu. Hur ska du liksom palla med dig i framtiden när du inte, ja, alltså, och det handlar inte om det. Det handlar om att du, jag var med på din spelning som du, när du hade tår. Alltså jag kunde inte ens röra mig för att min energi var så fucking slut.
Ja, och då har du inte ens stått och koncentrerat på alla
knappar. Precis, då var det inte ens jag som var the star. Alltså. Så jag, alltså jag tror att det är så jävla jävla normalt. Eller så kan du bara säga till dig själv att okej, just nu är en hektisk period. Jag kommer stressa, det är viktigt att jag återhämtar mig. För ibland så beror det ju inte på. Ibland så är det spelning samtidigt som det är låt, samtidigt som det är någonting. Men vet du, typ om 5 dagar kommer jag få typ ligga på spa. Kan du ens liksom stå emot?
Men ja, och jag tror bara det att det är ju så här alltid i början av någonting nytt, och speciellt när någonting går väldigt fort, att man kanske inte vet riktigt hur man ska hantera det eller agera. Men man lär sig ju allt eftersom. Man lär, vad var det? Jag kan fortfarande inte säga det.
Man lever och lär.
Jag har faktiskt ett hårt jävla slag innestående på scenen, för hon slog mig så hårt. Alltså hon kom med en bitch slap på ryggen idag, så jag fick en röd hand. Ni kan se det här på min blogg om ni vill se. Men det är verkligen ett rött handslag på min rygg. Och sen så släpptes liksom helvetet löst. Och därför jag sparkade det så hårt.
Ja, alltså jag känner att alltså, du fick ju igen, som det hette, duga.
Alltså nu, okay, nu alltså, åter till ämnet.
Ja, alltså det jag ville säga om ämnet, för vi har ju fått en fråga till vår älskade lilla podd Jakten på lycka, där man just har frågat ifall, vad är lycka? Är lycka ett tillstånd? Eller liksom, är det en känsla?
Men det här har vi ju svarat på.
Nej.
Jo.
Har vi?
Ja.
Ja, men då,
men det, du kanske har något nytt svar.
Det är
en ny forskning.
Alltså,
tell me. Medan jag rullar runt här i soffan.
Ja, men för att vi vill ju vara lyckliga hela tiden.
Ja.
Ja, du vill vara lycklig hela tiden.
Mm.
Och du ska ju vara lycklig i och med att det har hänt lyckliga saker. Och när du inte är lycklig, då känns det ju som att något är fel. Eller hur?
Ja, men jag har också börjat tänka så här att man kan ju vara lycklig i olika stadier. Precis som att man kan vara glad på olika sätt.
Mm.
Typ så att man kan ju vara glad för någon skull, men sen kan man också vara extremt jävla glad för någon skull. Precis som att jag kan ju vara lycklig. Jag är lycklig i mitt liv, men jag trodde att jag skulle känna så här extrem jävla lycka när jag uppnådde ett av mina mål. Men jag kände ändå så här, ja, Annika, det här gjorde du jävligt bra. Men jag tror verkligen bara att det var på grund av så mycket känslor och stress som det kändes som det gjorde. Eller liksom att jag inte känner den här förväntade lyckan som jag trodde att jag skulle känna.
Ja, men för att det är så här, okej, okay, Jakten på lycka heter podden. Ja. Så ni vet det.
Men alltså, okay, kan inte du bara uppdatera mig? Ja, alltså, är lycka ett tillstånd eller en känsla?
Ja, och det är det jag ville reda ut just nu. För att en känsla, vi har ju känslor varje dag. Känslor är liksom, antingen så mår man bra eller så mår man dåligt. Eller så är man liksom stressad eller så är man lugn. Alltså det finns ju olika former av känsla. Men det som gör mig ledsen, det är att man istället för att jaga en helhetskänsla, förstår du, över livet, att man är nöjd med sitt liv överlag under en lång tid, så tror man att lycka är typ ett tillstånd av lyckorus. Så till exempel, om jag går in i en relation och vi säger att när jag var yngre så har jag varit jättekär, förstår du? Alltså kärleken, alltså det har varit så här ett tillstånd av nästan besatthet, nämen typ. Och sen så träffar jag en kille och sen så känner jag väl kanske inte den här känslan, för jag kanske är stabil i livet och det är liksom så här, ja, men det är kul att vara med han. Och då känns ju det fel, för jag har ju varit kär innan, tror jag då.
Men är inte det på grund av att man kanske har varit väldigt osäker innan och så nu vet man vem man själv är?
Ja.
Att man är mer stabil i sig själv.
Precis, men då tror man ju att man har träffat fel partner. För man tror att när man träffar rätt eller när man gör något rätt så ska man ju känna den här endorfin av lyckan.
Mm.
Så mår man lite dåligt, då känns det som att man är på fel väg. Men det är egentligen det här tillståndet av lycka som vi aldrig någonsin kan ha hela tiden. Så skulle du kunna ha en sån här spelning som du hade med tillstånd av lycka i 3 timmar och bara spela. Du tar ju bort all din energi och man kan inte känna ett sånt tillstånd hela tiden.
Alltså jag resonerar lite så här när det kommer till mig själv. Att jag försöker hitta ett tillstånd eller en känsla att jag känner mig tillfreds med allting.
Mm.
Och sen har jag accepterat att vissa dagar mår jag bättre och vissa dagar mår jag sämre.
Mm.
Och det är liksom så livet ser ut.
Ja.
Det är bara så det är och det, är liksom, det måste man acceptera.
För du har ju pratat innan typ om pirr. Alltså när du träffar ett partner då ska du pirra.
Nej, men vi kommer ju fram till att vi inte ska göra det.
Ja. Men känns det då inte fel när det inte pirrar?
Nej, för nu vet jag ju att det här, när vi snackade om det, att om du pirrar i kroppen är det kanske också för att man känner sig lite osäker och det är en liten rädsla, precis som att när man ska göra någonting och man vet att det är förbjudet så blir man också lite så här pirrig och typ stressad lite grann. Mm. Alltså jag har kommit till en punkt i mitt liv där jag känner mig väldigt trygg i mig själv, jag vet vad jag vill, väldigt säker på mig själv och jag känner att jag kan uttrycka mig precis som jag vill uttrycka mig. Mm.
Men det är ju också för att du ständigt utvecklas i olika punkter i livet. Alltså på en månad så har du liksom gjort hur mycket som helst. Så du utvecklas och du har ju hela tiden någon form av spänning i livet. Och tänk dig att det bara är plant och still och det är ändå helt okej. Men då kommer ju du känna att något är fel.
Ja, men jag tror att den här situationen att jag kände att det blev som det blev var för att jag inte visste vad jag skulle förvänta mig, eftersom jag aldrig har varit med om det innan. Mm. Det är precis som när man testar någonting för första gången, så är det så att man kanske har vissa förväntningar. Om vi säger så här att man ska ta en spruta, som du när du skulle göra botox till exempel. Ja. Att du var så här, det kommer göra ont! Och sen när du väl gjorde så bara, okej, det var ingenting. Ja. Lite så var det nog kanske med den här situationen, om man ska jämföra det så, att jag hade förväntat mig att det skulle vara värsta känslan och så var det inte det.
Men alltså, kan man jämföra lite tvärtom metoden med dig? För ett år sedan så var det tvärtom, att ditt liv var jävligt, alltså det kändes inte bra.
Det var jävligt keft.
Ja, men så jävligt keft, alltså du ville nästan, förstår du, tacka bock och hej.
Jag vill liksom tacka för min tid på jorden.
Ja, men att då tillstånd av typ vissa grejer fick dig ändå må lite bättre.
Ja, och jag tror att det var på grund av att jag inte tänkte så mycket på mig själv just då, att när kanske vi umgicks eller hittade på någonting så var mitt fokus där. Men så fort jag var själv eller någonting så hamnade mitt fokus på mig själv.
Mm.
Och då var det liksom som att jag verkligen insåg att jag mådde dåligt.
Men visste du vad du mådde dåligt av?
Det var mycket olika faktorer. Det var ju liksom, jag var ju inte så jätteny singel, men jag hade ändå gått ett helt år.
Mm.
Och då firade jag liksom det att jag hade klarat av ett helt år. Men då var det som att nu påbörjades nästa del och då blev det att jag behövde arbeta på mig själv. Och sen, alltså första året som singel så var egentligen bara målet att jag skulle klara av ett helt år helt på egen hand.
Mm.
Och lära mig leva själv, lära känna mig själv. Och sen när jag då hade gjort det, då var det liksom som att jag behövde ta ett nytt steg i livet, att börja utvecklas själv.
Mm.
Alltså inte bara komma tillbaka på fötter igen, utan då var det liksom att ta nästa steg, precis som när man har gått i skolan, att man har, ja men kanske att man tar studenten och sen nästa grej är att du ska komma ut i arbetslivet.
Mm.
Lite så var det. Men det var väldigt mycket stress och sånt där. Och sen är ju ångesten upp och ner. Och sen just i den situationen så blev det att det vart alldeles för mycket. Och då vart ju min ångest extremt jävla grov.
Men var det hela livet du hade ångest över? Eller liksom, vad...
Nej, jag kunde typ inte sätta fingret på vad det var. Jag kunde bara vakna morgonen, även fast solen sken. Och det liksom var en... Ja, men en dag där jag inte hade så mycket att göra, så var det bara jobbigt att ta sig upp.
Mm.
Alltså när jag har ångest så blir jag helt tom.
Mm.
Alltså verkligen så tom på känslor. Och då kopplar jag det att jag mår dåligt. Att det blir så här. Jag tycker det är skitsvårt att förklara för dig och för många andra vad min ångest är.
Mm.
Men det är bara att jag är tom på ett negativt sätt.
Ja.
Att det känns som det är en tyngd i hela kroppen.
För ibland
man orkar inte ens tänka. Du orkar liksom inte ens ta dig ur sängen. Och är det typ kissnödigt, orkar du inte ens gå på toa. Det är nästan som att man bara, kan jag inte bara få kissa på mig, för jag orkar inte ta mig ur sängen. Men då kändes det ännu jobbigare, för då måste man ju städa upp pisset sen typ.
Ja.
Nej, det är svårt. Jag har jättesvårt att förklara hur min ångest känns.
För det är också så här, när man har ångest och inte ens vet vart man ska börja, inte ens vet vart ångesten kommer ifrån, till slut så känns ju allting helt hopplöst. För att det finns ju inte ens en lösning på att få bort den här ångesten.
Nej, för man vet inte vart man ska börja.
Nej. För att man vet inte ens vart den kommer ifrån. Nej. Alltså man vet att något är fel. Och inte nog med det. Du vet inte vad du ska ersätta det med. Du hade inte musiken då. Det är så här, du vet inte ens vart. Alltså vad ska du göra? Ska du hoppa fallskärm? Ska du liksom byta jobb? Alltså kan man inte sätta fingret på vad som får en att må dåligt. Så blir ju livet fett med jävla hopplöst. För det känns inte som man kan göra någonting åt sin situation.
Nej, alltså när man verkligen har ångest. Eller när jag kan bara referera till mig. Men när jag har ångest. Då är det nästan så att jag vill bara typ sova bort en hel dag och typ hoppas att nästa dag när man vaknar så mår man bättre.
Mm.
Men det är ju ingenting som kan botas genom sömn, precis som att man är trött och man vaknar utvilad dagen efter. Utan det är ju någonting som man måste arbeta bort aktivt. Mm. Och för mig var ju terapin också en jävligt stor del, eftersom jag fick verktygen jag behövde för att veta exakt vad det var jag behövde ändra på. Jag fick ju berätta liksom hela min livssituation och då kunde hon hjälpa mig ganska direkt med vad jag skulle göra. Och redan när jag fick det här pappret med att det här... öva på de här grejerna så ändrades ju allt väldigt fort. Och bara nu vid nyår när jag var hos min terapeut så fick jag det här tipset med att bara liksom sätta rutiner på mig själv och ta det här almanacka som jag köpte på Lagerhaus för 65 spänn eller vad fan det var. Det hjälpte mig också mycket, för att då fick jag ju så tydligt att det här behöver jag göra. Och då var det lätt för mig att hålla fokuset och hitta en bra jämn energi och bra tempo i mitt liv. Men...
för vi pratade ju förra avsnittet om mål i livet.
Ja.
Men om målet typ är att överleva varje dag. Mm. Om man inte ens vet vad man har för mål. Då är det ju jävligt, jävligt svårt att typ göra en mindmap. För den här mindmappen kommer ju inte visa någonting. Man kan ju inte skriva någonting på den om man inte vet.
Alltså jag försöker typ bara tänka tillbaka på hur allting var för ett år sedan. För då var ju jag så här så pass deppig att men jag gick ju självmordstankar.
Mm.
Om jag hade en dag, för då hade jag och mitt ex liksom delat vårdnad av hunden. Mm. Och då var det så här, och jag visste att han skulle ha henne några dagar och alla i min familj och så mådde bra. Då var det så här, men nu tar jag mitt liv för att jag orkar liksom inte må som jag mår, och jag vet ju inte ens hur jag mår för att jag är bara så jävla tom.
Mm.
Och alltså jag är ju bara extremt jävla glad att du tvingade med mig bort till poddstudion. Jag har faktiskt skrivit väldigt mycket med Jose efteråt och bara tacka så jävla mycket. Det är svårt att liksom veta exakt vad man ska göra när man mår så pass dåligt, men för mig var i alla fall en stor del faktiskt terapin.
Mm.
För att hade inte jag nog gått i terapin och liksom börjat arbeta med mig själv, så hade jag garanterat inte suttit här idag. Alltså nej, garanterat.
Men alltså jag tror ibland också att man förväntar sig att livet ska vara glatt hela tiden.
Mm.
Vi säger att du separerar, och när du separerade så var du ju ute mycket, du hängde med kompisar, du hade inte varit singel hela ditt liv.
Nej.
Då var det ju kul för stunden. För stunden, du var ju aldrig själv. Det var aldrig så att du typ, okej, bearbeta eller något överhuvudtaget, utan du flyttade, du var tvungen att fixa lägenheten. Det var allting. Det var någonting som var liksom primärt.
Samtidigt som man ska då underhålla sina jävla sociala medier och försöka ha den här jävla fasaden och allting. För jag klarar mig själv. Men även fast jag under tiden när vi gjorde de här grejerna, så när vi var ute och festade, så var det ju fett kul. Men jag tror också det är lite så här försvarsmekanism, att man skjuter ifrån sig alla de här negativa känslorna. Man vet att man kan ha roligt. Men man måste ju bara ta itu med de här tråkiga känslorna som kommer.
Och jag tänker så här, om det kanske kunde vara så att i och med att du hade skitit i att ta tag i de känslorna och drog med dina polare, försökte liksom lura dig själv om att saker och ting var bra, så kanske de kom sen efter. När inte du orkade festa längre, när du inte orkade fly längre. För när man flyr, då är man ju liksom i ett partygäng, eller man är liksom med folk hela tiden. Så när man kommer hem, då är klockan typ 23 eller 3 på natten i vårt fall. Och då går man ju och lägger sig.
Nej, alltså vissa gånger kom vi hem 6-7 på morgonen. Vi möttes ju till och med fågelkvitter för att stanna på McDonald's och köka.
Och det kanske är det som kom efter så lång tid. Och i och med att det hade gått lång tid, så kanske inte du förknippa just det dåliga måendet med att du hade skitit i och tagit tag i det.
Nej, för jag har ju aldrig egentligen tänkt på hur lång tid kan man skjuta upp känslor. Finns det typ någon så här regel att si och så kan man sträckas, alltså skjuta upp känslor, sen till slut kommer det?
Ja, gud ja. Alltså det beror på om det är något som är viktigare än känslan. Alltså vi säger till exempel att man måste försörja sig om man precis har separerat och man kan inte sjukskriva sig. Alltså då får man ju gå till jobbet och bita ihop. Sen är man trött och sen så fortsätter man och fortsätter man tills man bryter ihop totalt.
Ja, men finns det typ så här, men du kan göra det i max ett år, sen till slut kommer till slut alla känslorna, eller kan du skjuta upp det i flera år?
Jag tror att du kan skjuta upp det i flera år. med alkohol, droger, fest, inte fest, alltså jobba ihjäl dig tills din kropp inte orkar mer. Tills du själv, tills det liksom inte funkar och det är inget kul på dansgolvet längre.
Nej.
Det känns bara när du är på dansgolvet eller när du liksom, då får du panik ändå.
Ja.
Nej, och det är olika från människa till människa, men alltså jag tror att ibland har man inte tid att gå igenom sitt bagage.
Nej, för vi pratade ju innan
som
vi började prata.
Hela Arlanda-bandet kommer på en och samma gång med väskorna. Bara, pum! Alltså man har låtit det rulla med alla väskorna.
Nej, men för vi pratade ju om det här innan vi började podda om att nu är det ett år sedan som Avicii gick bort.
Mm.
Och jag tänker han hade ju jävligt intensivt under de åren som han verkligen var stor.
Mm.
Och han höll väl på i typ 8 år eller någonting sånt där. Nu har det ju kommit ut i tidningarna liksom att hans anteckningar var så här, men se till att sprida min musik och typ hjälpa andra artister och försök finna lyckan, inte i materiella saker eller typ sånt. Mm. Så det, jag uppfattar det som att allting var planerat. Men då blir man också så här, hur länge har man liksom gått i de tankarna? Hur länge sköt han upp hela den här jävla stressen? Och hur länge mådde han dåligt tills han verkligen tog beslutet? Eller det är så här.
För att jag vet ju att han hade planerat grejer. Han hade planerat att göra en comeback. Så just när han planerar den så kanske han mådde lite bättre. Typ att, jag tror att han har mått dåligt hela. Alltså när man kollar på dokumentären. Alltså det är så här, han mår så jävla pissdåligt. Så jag tror att han har alltså kämpat med psykisk ohälsa av olika slag. Alltså han vart ju beroende av de här smärtstillande läkemedlen. Och han drack jättemycket. Och tänkte hur mycket energi, alltså han, alltså du vet när det tickade på slutet, hur många resor han hade gjort.
Många spelningar.
Ja, hur många spelningar, alltså jag fick ont i magen.
Mm.
Så jag tror att han har mått riktigt dåligt, riktigt länge.
Mm.
Men att han i perioder har känt typ hopp och att han på något sätt kanske vill göra någonting tills det har blivit kolsvart igen.
Ja.
Och det är så jävla tragiskt, för det är så jävla många som väljer att ta sitt liv.
Mm.
Och då tror jag att man inte kan fly längre överhuvudtaget. Och jag tror inte man finner någon lösning på sina problem. För man orkar inte leva längre.
Nej, men jag kommer ihåg när jag var yngre och jag fick börja liksom höra om självmord, när det började liksom bli bekant, så var det så att jag tänkte att fy fan vilka själviska människor och egoistiska människor som gör så här mot människorna som ändå bryr sig om den här personen runt om. Men för ett år sedan så fick jag ju verkligen en så jävla förståelse till så här, ja, jag fattar varför människor tar sitt liv. Och det är så läskigt att jag faktiskt idag kan säga det, liksom att jag verkligen förstod varför folk tar sitt liv.
Mm.
Att man kan må så jävla dåligt, att man är redo liksom att verkligen avsluta sitt liv. Det finns liksom ingenting som är värt att kämpa för. Men det var också så här att jag kommer ihåg när mina här tankarna började spöka i mitt huvud, så var det ju en läskig känsla. Men sen en dag, då kände jag mig liksom så jävla lugn över det.
Mm.
Och liksom jag hade typ accepterat att, ja men nu är det fine, nu kan man dö, typ. Mm. Och gud, det låter så sjukt när man sitter och säger så.
Men jag tror att det är liksom typ det viktigaste ämnet att prata om, för att folk dör. Alltså de försvinner från den här jorden för att de väljer att avsluta sitt eget liv.
Mm.
Och det är så här.
Men det, jag tycker att det som är så sjukt är att man verkligen kan göra någonting som man brinner för. Som i Aviciis fall, att han verkligen älskade musik. Han var ju inte ett stort fan av DJ, utan han älskade ju att producera.
Mm.
Och han gjorde ju det också, men att det till slut blir så pass mycket att ens passion över någonting kan gå så pass långt att man till slut vill ta sitt liv.
Ja, och jag tror att det var precis nu som du beskrev att du fick en panikångestattack egentligen när du ska vara som gladast. Det var även när han var trött gick han upp och spelade, även om han var sliten, alltså han drack alkohol. Somnade typ 5 upp och resa igen till slut. Så alltså man blir helt tömt. För vet du vad man inte kan göra för pengar? Det är att köpa energi. Mm. Det går inte.
Nej.
Och till slut när man också får den här energin av tabletter, av alkohol. Och tänk dig då när alkohol och tabletter inte funkar längre. Alltså då har man ingen energi. Plus alltså du vet, man är slut då. Man orkar inte. Det finns ingen lösning. Han försökte börja träna. Han försökte liksom göra olika saker. Och alltså det som gör mig mest ledsen, det är att ifall man typ gör någonting tidigare än när liksom, för så länge han gick och stod, han drog med kryckor på spelning, så levererade han och levererade och levererade och levererade, alltså han körde så jävla slut på sig själv.
Men det är ju lite läskigt att man så här kan verkligen vara så himla passionerad över någonting, att det kan gå så pass långt att det blir värsta tvärvändningen typ.
Men jag tror att han fortfarande var passionerad över musiken. För att han gjorde ju ändå låtar, men jag tror att han inte hade någon energi kvar. Alltså när han vaknade så var liksom energin borta. Och sen så drack han lite, alltså det var liksom, han låg på minuskontot. Alltså han hade inte många sidor kvar i sin bok. Och han visste inte hur han skulle fylla upp dem, för att man vill ju ha energi på en gång. Och jag tror att, alltså jag kollade på Uppdrag granskning om psykisk ohälsa, liksom om folk som ville ta livet av sig, om varför människor tog livet av sig i Sverige och varför finns det liksom ingen hjälp. Vart är fucking hjälpen någonstans? Ja,
för det är ju så pass stor självmordsprocent här.
Alltså vi är tredje i världen på att ta livet av oss i Sverige. I Sverige så finns det liksom, ifall du är beroende till exempel, av alkohol eller tabletter eller något dylikt, och samtidigt är deprimerad och har, alltså det är så här olika kategorier. Det finns inte liksom något som hjälper två diagnoser samtidigt, förstår du?
Mm.
Och alla har liksom olika teorier. Hade typ han slutat dricka och slutat ta de här tabletterna i tid, så hade han ju fått tillbaka energin. Men på något sätt så trodde han väl inte att det var det som var problemet överhuvudtaget.
Ja, så det här är ju, vi bara förtydligar att det här är bara antaganden.
Det här är bara antaganden. För att ibland så är det något som man måste plocka bort för att sen återskapa en psykisk hälsa, förstår du?
Ja.
Man pratar om hälsa och ohälsa.
Mm.
Du drack ju inte under den tiden, men du var ju fortfarande i...
Nej, det gjorde jag fan inte.
Nej. Så då var det ju inte alkoholen i ditt fall.
Nej, jag tror bara det var
så mycket det kan ju vara liksom, även om inte han hade druckit, även om inte han hade tagit de här tabletterna. Ibland har man stressat ihjäl sig.
Mm.
Alltså man vet inte ens vart man är på väg någonstans. För att man är så jävla stressad. Det är separationer, det är inte separationer. Det är liksom... Och sen tror jag också att det är jävligt svartsamt att man vill må bra i livet, men man gör inte det. Och man vet inte vad man ska göra för att man ska må bra. För man har försökt med allting. Alltså man kan inte, man vet inte vad man ska göra.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det känns så här, tänk om det hade funnits liksom en livs bok, typ eller så här en checka av bok som man alltid kunde återgå till varje morgon eller varje kväll, att liksom så här, okej, okay, just nu mår jag så här, är jag på rätt väg då eller börjar stanna upp? Alltså typ en livsguide.
Mm.
Typ som nu att jag älskar verkligen hålla på med musik. Att man så borde checka av det, bara, går jag i för snabbt tempo nu eller är det bra tempo?
Mm.
Hur kommer jag må om jag fortsätter så här? Att det borde finnas något sån typ av bok där man verkligen bara kan stämma av hur man faktiskt mår.
Mm. Och problemet är, det är till exempel ifall du är i ett stressigt tillstånd, vi ser att det är jävligt mycket i ditt liv och du stannar upp, då börjar du må jävligt dåligt, för att det är liksom från att vara, och man är helt hype på någonting och man liksom ska göra någonting och man är stressad hela tiden, det är ju hela tiden måste. Tänk dig att ta det lugnt då.
Ja, men
då
man skjuter ju alla känslor, alla så här dåliga känslor åt sidan, och då när man väl slappnar av och allting, då är det ungefär som att när man slappnar av så försvinner de här murarna ner, den här skyddsmuren, och då bara väljer ju alla de här negativa känslorna. Precis,
och
på
då känns ju då avslappning då inte som, alltså det
ett
känns
alternativ.
Ju, men ibland så känns det när någon bara avslappning, man bara alltså, om jag slappnar av nu, jag kommer bryta ihop. Alltså man känner ju att jag har inte tid att bryta ihop. Jag har inte tid att liksom tänka.
Nej, och Groot kommer inte hjälpa till att hålla emot det, kan jag säga.
För det, jag tror att ifall man en gång för alla, så som du gjorde, eller ifall man har en period där man liksom sjukskriver sig från livet och mår pissdåligt, att man har tid att må dåligt, och sen därefter börjar hantera livet med pauser så som du säger. Men var uppe i det här stressläget och ta en paus. Aj karamba, då är det som bagage Arlanda bandet kommer rakt in i trinet.
Jag var ju så jävla duktig i början av året med den här avslappningsappen, den här sömnappen, att man tog en kroppsskanning på 10 eller 20 minuter beroende på hur man kände. Och det underlättar väldigt mycket, för då lär jag mig, eller jag lärde mig liksom, lärde kroppen att slappna av när jag väl vilade. Men nu blir det mer att när jag väl ska sova eller någonting så går fortfarande kroppen på högvarv. Jag ska fan börja ta upp den där appen igen i början. Men det känns också som så här, nu för mig, i den här liksom, idag så skulle jag känna så här, skulle jag ta fram den appen skulle jag nästan bli stressad eller att behöva slappna av.
Ja.
Och det är ju så här sjukt att okej, nu ska jag slappna av, men det bara skapar mer stress i mig.
Mm.
Men det är ju också för att jag inte har, nu kopplar jag inte min kropp till att slappna av när jag ska slappna av, så att jag måste börja få rutin på det där igen, så att jag verkligen får min återhämtning, så att jag kan slappna av när det finns möjlighet, så min kropp fattar att den behöver vila, när den ska vila.
Och sen också när man har sprungit iväg från sig själv, så känner man inte sig själv. Man vet inte vad man har för mönster. Man vet inte vad man mår dåligt av, inte dåligt av. Man vet inte vad man ska ta för karriärsmål. Mm. Alltså sen, när man liksom sätter sig och inte vet någonting om sig själv, någonting om vad man ska göra med livet, det är inte bara en avslappning bort. Man kan inte sätta fingret på ett skit. Och jag tror det här också gör så att man inte vill slappna av eller vill tänka. För man har inte några konkreta mål. Alltså det är så här, sätter man sig ner och bara okej, vad vill jag? När man har flytt från sig själv i 10 år.
Mm.
Hur fan vet man vad man vill?
Men jag har funderat på det så här, när man har varit utbränd eller när man har varit rejält stressad, hur lång tid tar det att återhämta sig?
Tänk dig att det är energi, men tänk dig också att din hjärna har liksom lagt ner för att den har varit så jävla stressad.
Mm.
För att du beskriver att det var tomt i ditt huvud. Det kan ju vara att det, alltså, ditt huvud orkar inte ens ta emot en till tanke, förstår du? Eller att det är tomhet för att det är för mycket. Du vet inte ens vart du ska liksom börja eller sluta. Jag tror att det är så olika. För fysiskt sett rent så här, okej, hur lång tid tar det att återhämta sig fysiskt? Alltså det kan ju vara typ en god nattsömn. Ska man bli fri från ett alkoholberoende? Ja, man är 3-4 veckor innan kroppen fysiskt återhämtar sig. Men sen alla de här tankarna. Man kanske har gått igenom en skilsmässa. Man kanske har ett barn som man inte ens, alltså man kan inte liksom bara bränna ut sig, utan man måste ta hand om det. Man vet ingenting.
Nej, för jag har hört att så här, om man har varit stressad typ under 1 års tid, så tar det typ 1 års tid att återhämta sig.
Nej. Alltså det beror på också vad du liksom har varit stressad över. Men det är ju bara, alltså problemet är när man blir utbränd, då blir man ju stressad och pressad över att man slösar sin tid. Alltså när ska man återhämta sig, hur lång tid ska det ta, vad ska jag göra med mitt liv? Alltså det är ju liksom, det är inte så att man ligger och bara, gud vad skönt, nu tar jag en liten semester, jag behöver inte göra någonting. Utan man vill ju fortfarande komma någon vart.
Mm.
Man tillåter ju, vi pratade om det i bilen också, att även om man är ledig, även om man liksom ska jobba 8 timmar per dag, och inte mer, när man väl är ledig, då ska man göra någonting. För att det känns som att man bara slösar sin tid på ingenting. Precis. Göra ingenting eller återhämtning känns ju som att man kastar liksom
Ja, man blir stressad för att man inte gör något produktivt typ, eller att man går framåt eller någonting. Ja.
Och du vet, man läser alla de här böckerna och entreprenörerna som är på Instagram och rafsar liksom upp klockan 5 på morgonen, gör sin proteinshake, är på alltså du vet, är på gymmet och produktivitet, alltså vi ska producera grejer hela jävla tiden.
Mm.
Och det är så här, tar man lugnt och kör någon annan över en. Någon tar ditt jobb, någon liksom, det finns liksom inte tid för återhämtning.
Nej.
Och skulle det vara skönt att återhämta sig så skulle alla göra det. Men jag tror att det är precis som du säger. Det blir mer stressigt då att hämta sig.
Ja, för jag vet ju att många som har typ 8-5 jobb, att de verkligen längtar till sin semester om de har typ 4 veckors semester.
Mm.
Men sen efter den här 4 veckors semestern så känner de sig inte utvilade, för att då ska de verkligen fokusera på att hitta på saker hela tiden istället för bara vila. Och det kan jag fatta, för att när man då kanske har ett jobb, och vi säger att man kanske inte ens trivs med sitt jobb så jättebra, men man går dit ändå. Och väl får 4 veckors ledighet, det är klart man vill fylla det med grejer som man tycker är extremt roligt, men då blir det också som ett jävla stresspåslag det också. Att nu ska vi iväg på den här utlandssemestern si och så länge, vi ska hitta på de här grejerna, vi ska ner till strand, jag ska läsa si och så många böcker. Men då blir man ju bara ännu mer stressad sen jag kommer tillbaka till jobbet. Och då blir det bara en jävla käftsmäll när man går tillbaka.
Och det är liksom to-do-list och måluppfyllande. Och alltså förr i tiden var inte folk utbrända. För du föddes, du vart antingen bonde, du jobbade på gården, mjölka en ko, eller så var du liksom skomakare. Det fanns inga sån här. Men nu är det så jävla mycket, vad ska man bli, när är man lyckad, när är man inte lyckad. Det är så jävla mycket, liksom, har du släppt en hit, då måste du släppa en till, annars är du inte aktuell längre. Förstår du, du kan inte bara släppa den här hitten, utan nu måste du liksom in med en ny. Det är krav. Och är det så att man då, fan nu vill jag gå och plantera blommor men inte göra någonting, då känner man sig misslyckad och då går man runt med den känslan. Det känns inte som att jag gör någonting. Så det känns som hur man än vrider och vänder. Återhämtning mår man dåligt av, inte återhämtning, för att man är på väg mot lyckan.
Ja, men jag tänkte på det här när du sa det här om bondgård och sådana grejer. Alltså, det känns ju som att vi människor kanske inte mår bra av den här extrema utvecklingen som sker just nu, för att det går så jävla fort. För att förr i tiden, när man då, som du säger, jobbade kanske på en bondgård, då var det det som det var. Men nu, under de senaste 10-20 åren, utvecklingen har ju gått extremt jävla fort. Alltså under tiden vi har vuxit upp. Jag kommer ihåg när min pappa och min mamma köpte sin första mobiltelefon och hade tillsammans. Och idag går ju varenda jävla unge med iPhone. Till och med spädbarn sitter med iPhone och kan engelska. Alltså, jag tror att den här utvecklingen, den går för fort för oss människor för att hinna anpassa oss, och det skapar också en jävla stress för oss människor.
Och optimera men å andra tid sidan, och liksom hur hackar man livet, hur optimerar man tid, alltså.
Och samtidigt som den här utvecklingen går framåt och det blir stress för oss för att vi kanske inte mår bra av den, så finns det ju ändå mycket positivt, som till exempel att vi upptäcker mycket läkemedel och sånt där också. Men jag tror i slutändan att även om vi upptäcker massa läkemedel och kan bota cancer, så kommer den här stressen vara det som får människor att dö snabbare. Typ,
men alltså, för att det är så jävla hemskt. Att stress dödar hur många som helst. Men liksom hjärtinfarkt, alltså du vet, en stressad kropp är fan inte bra.
Nej, och de enda som egentligen vinner på stressade kroppar är de som gör botox och sånt. För stressen alltså, har gjort att jag
undrar hur du hade, alltså om inte du hade gjort din botox, alltså undrar hur du hade sett ut.
Nej, men alltså jag slår vad med att jag hade sett ut som 40 plus. Alltså jag har åldrats så extremt snabbt utseendemässigt, faktiskt. Och bara genom den här stressen har gjort så här typ 10 år äldre. Så jag tackar Gud för botox. Men jag märker det också med min träning, att när jag har med rutiner och liksom inte har så stressig period, då svarar min kropp jättebra på träning. Men så fort jag blir stressad, då är det ungefär som att allting låser sig. Jag samlar liksom vätska, jag känner mig svullen, jag vaknar på morgonen och känner inte igen mig själv. Det ser ut som att jag har varit ute och festa i 3 dygn och är så här mörk under ögonen och bara torr i munnen. Men alltså, stress är fan inte bra för oss.
Nej.
Men det är ju också den som just nu får mig att gå framåt. Tills det kommer till en punkt där jag känner att jag kan slappna av och jobba i lugnare tempo. Ja.
Jag älskar ändå kontrasterna i poddis. Förra veckan var det mål med to-do-list typ, och...
Men alltså vi sa det, va? Fan, idag vi båda var lite så här, fan, ska vi podda? Ja, ibland kan man känna så över vissa grejer. Man pallar inte, men man gör det ändå. Och det blir lite öppet spår att vi freestylar lite.
Ja, och sen är det så här också. Ibland så är man i ett tillstånd av att man är trött. Man är liksom, jakten på lyckan är kanske inte...
Jakten på lycka hittar man inte genom stress, kan jag i alla fall säga. Nej. Eller i alla fall inte under långvarig stress. Ja. Då kan man fan hamna i extrem ångest.
Men alltså, finns ens lycka? Det är liksom jakten på det omöjliga, känns det som just nu.
För vet, jag tror pratar också...
ändå om, när vi ändå pratar om avslappning, då blir man ju stressad över det. Alltså det är liksom så här, ja.
Nej, men jag tror att det känns för mig nu som att det ändå har blivit väldigt tydligt att man... Att jakten på lycka, alltså lycka är inte kanske... en specifik grej du ska känna, utan det är kanske att du känner dig lycklig över saker och ting, men sen när de här grejerna händer så kanske det är som den här lilla bonusen, att man kanske inte ska ha jakten på att man jagar lycka, utan man jagar en liten kick bara, men att man försöker hitta ett standardkänsla i sitt liv där man faktiskt känner sig lycklig och där man faktiskt då känner sig tillfreds med saker, att man är nöjd med hur situationer och sånt fungerar, man är nöjd med sitt liv, man har bra människor omkring sig, allting flyter på, då kanske man är lycklig. Men sen då, om man då släpper en låt, så kanske man får en kick. Ja, så att det kanske är mer att man inte ska jaga lycka, utan man kanske bara ska jaga kickar.
Ja, och egentligen så kan man säga så här, att ett tillstånd, tänk, om man, alltså det är ju ganska bra förklarat. Alltså om man är kåt, tänd på någon. Alltså
gud, du måste verkligen ligga.
Gud ja. Alltså om man är tänd på någon, då kan man ju bara vara tänd. Alltså man är ju liksom inte, i 8 timmar är man ju inte tänd. Liksom. Man ligger och juckar, utan det är ju... i, ja men vad brukar ett juck ta?
Alltså, alltså jag brukar kanske ligga i 20 minuter.
Ja, och så kan man väl tänka om...
Vi kan ju bara referera till mig. Sen det var för dig.
Ja, men det var därför jag frågade, det är bra att jag har det. Alltså,
vad tillför du i den här podden?
Alltså jag tillför inte med någon nyheter.
Du får vara nyhetsankare om jag får vara nyhets.
Ja, men alltså det är liksom precis så den här podden är. Alltså, ja, men alltså 20 minuters tillstånd då, av att man är kåt.
Hur länge?
Och det är inte säkert att man är kåt hela ligget. Du kanske liksom har kommit efter 10 minuter och då, förstår du, fejkar du dina 10 sista. Så det blir bara 10 minuter.
När låg du senast?
Men snälla rara du, kanske i oktober någon gång.
Hur länge var det sexet?
Alltså det senaste ligget.
Mm.
Ja, men alltså det skulle
du på också... länge eller var det en quickie?
Ja, men alltså det skulle nog vara 20 minuter. Alltså jag skulle nog säga att det är...
När kom du?
Ja, men efter 10 kanske.
Vad gjorde du resterande 10?
Ja, men alltså...
Låg och jogga.
Ja, men alltså liksom...
Fejkade du?
Nej, men man var väl ett hål. Grip in. Alltså ligga i P3 ska jag inte höra av sig.
Hur vill du ha ditt nästa ligg?
Alltså gumman, jag vill inte att det ska gå. Jag vill ha det länge, alltså jag vill ha det liksom i... Nej, men alltså nästa ligg ska ju bara vara top of the top shit.
Alltså jag kan ju säga så här. Senaste gången när jag har legat, så har det ju varit på ett helt annat sätt än när man liksom gick runt och letade Tinder-ragg.
Mm.
Jag ville bara säga det.
Hur länge var Tinder-ragg? Var det 10 minuter då?
Nej, de kanske också var typ så här en halvtimme. Men det var inte så här. Det var inte lika nice. För då var det mer så att man gjorde det bara för att det var typ kul, lite skönt. Men nu är det liksom lite annat typ av ligg.
Men alltså är det mer, lite mer känslosamt ligg kanske?
Kanske.
Ja. Är det skönare än att bara sticka in
sämre? Ja, nej, jag tycker faktiskt att det är najsare. Men jag tycker också att det kan vara nice med en snabbis liksom.
Ja.
Apropå självmord. Men det känns ändå på något sätt jävligt skönt att jag ändå kan, ja det här kommer låta extremt jävla sjukt, men att jag ändå kan skratta åt att så här, ja men för ett år sedan så mådde jag så här, att jag kan prata om det på ett sånt sätt att jag har sån, det är så långt ifrån mig just nu än när det var då, för där och då var det ju så verkligt, men nu är det så overkligt för mig att jag ens har varit på den positionen att jag var självmordsbenägen.
Ja.
Och därför kan det är så skönt för mig att jag på något sätt kan ändå skratta åt det, fast man egentligen inte ska skratta åt självmord. Men förstår du vad jag menar?
Jag förstår, men jag tror också att det har liksom, det går ju svårt att få tillbaka en känsla som man hade för ett år sedan.
Ja.
Det är liksom som bortblåst.
Ja, och jag har inte ens varit närheten av den känslan under här liksom senaste månaderna.
Nej.
Alltså allting är, det är verkligen så långt ifrån mig.
Mm. Och jag tänker så här, alla de här poddlyssnarna lyssnar ju på podden gratis. Så jag
gör
tänker,
de?
Ja.
Va? Alltså de, tjänar inte vi någon jävla alltså peng på det här?
Inte skit, men däremot...
Ja, vad fan gör vi det här för?
Alltså, men däremot så tycker jag att alla som fucking lyssnar, förlåt, alla älskade, ska gå in på Suicide Zero och skänka pengar. Alltså,
ja.
Punkt och slut.
Vet du, jag fyller ju faktiskt, och du och jag fyller år i sommar.
Vet du, då ska vi...
Kan inte vi önska oss i förskottspresent? Att alla i alla fall går in och skicka
Tänk om alla som ni som lyssnar bara kunde skänka 10 kronor.
10, en hundring minst.
Nej men alltså, om man tänker bara så att de bara hade skänkt 10 spänn. Det är pengar du kan tappa på gatan utan att bry dig.
Ja, okay, vi om alla bara gör det. Över 20 000 betalar minst en hundring. Alla som har det.
Nej, men fan, vad är det för jävla krav du sätter? Nej, krav, alltså 10 hit liksom... är väl jättebra. Allting är välkommen. Skitsvishar du dit en krona är det fan bra det också. Eller hur?
Ja.
Vill man skänka 10 000 gör man det. Men vill man skänka en krona då gör man det också. För ja. Det här ändå är så jävla viktigt.
Just nu så är det liksom svårt att få hjälp. Och det finns organisationer som kan hjälpa en. Helt enkelt. Och Suicide Zero är en sån organisation. Så gå in dit och swisha.
Jag vet ju även att Aviciis fond var ju verkligen för psykisk ohälsa och så självmord och sånt där. Ja. Så att man kan ju även gå in där och stötta också. Men allting som på något sätt bidrar till att människor som begår självmord eller har psykisk ohälsa kan på något sätt hjälpa sig ur det.
Mm.
Fan, bidra. Alltså, skippa den där kaffen, take away kaffen när du ska sticka iväg till jobbet för, vad är det, 20-30 kronor och skänk de pengarna dit.
Hur blir man kvitt psykisk ohälsa? Det är ju det.
Oh, nej, det är fan tufft. Alltså, det är så många som lever med det idag och man... Speciellt unga, om man inte vet att det är psykisk ohälsa, utan man tänker bara att det är något fel på mig typ.
Ja, men alltså,
det är någonting som faktiskt man kan ha.
Ja.
Det är man bara får liksom acceptera det. Sen så får man försöka hitta någon hjälp mot det. Nej, men om det är någon yngre som lyssnar och känner att man kanske känner sig så annorlunda för att man ofta mår dåligt och sånt där, så det är inget fel på er, utan det här är någonting som många människor kan känna och man kan få jävligt bra hjälp för det. Jag började ju få mina så ångestattacker och må jävligt dåligt redan när jag var 16. Och jag tyckte att det var något fel på mig när jag satt i sovrummet. Och bara typ hyperventilerade. Bara, fan, det är något jävla fel. Är jag sjuk eller någonting? Men det var ju liksom... Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Jag tyckte det var pinsamt att prata om det.
Ja, och sen tänker jag alla de här fasaderna som ni ser överallt. Det är kanske en fasad. Men innerst inne så mår liksom människor jävligt, jävligt dåligt. Men vi försöker liksom spela ett spel för galleriet. Så man är liksom inte... själv.
Nej.
Och,
men jag kan också tänka, förlåt att jag avbröt dig, men just när det kommer till sociala medier och folk säger såhär, ja men folk lägger upp bilder för att visa upp deras perfekta liv. Men jag kan också känna såhär att man kanske inte alltid vill dela med sig av det absolut så jobbigaste som händer i ens liv, för man tycker att det är tillräckligt jobbigt att ens andra ska börja bry sig om det eller lägga sig i. Och då kanske man känner såhär, ja men då vill jag sprida en positiv, härlig, inspirerande Instagram-profil istället för att bara skriva om hur dåligt jag mår.
Ja, och sen så tänker jag så här, ni ska influera, vissa jobbar ju liksom med mode och mår psyke, då är det liksom inte någon idé. Och liksom, hur gör man ett deppigt kort? Alltså ska du liksom bara, alltså
det blir... Ja, det där blir också konstigt.
Ja, och jag tror att alltså, sociala medier är ett jobb och man ska visa upp, alltså företag köper liksom annonsering och då kan man ju inte se depp ut på det kortet. Det känns ju jätte konstigt.
Ja, och sen är det ju en sak att liksom lägga upp sådana bilder och sen är det ju en grej att faktiskt öppna upp sig om sin, vad man nu kanske mår dåligt över. Men jag tycker att det är konstigt att många kanske hoppar på influencer och bara, ah, men de ska visa sitt perfekta liv utåt när livet inte är perfekt. Då kan man ju ändå försöka vända det och tänka så att ah, men de kanske vill på något sätt sprida positiv energi och liksom inspirerande istället för att bara skriva om hur dåligt man mår, för att det är tillräckligt jobbigt att hantera det själv.
Ja.
Och då att många andra människor som man inte ens känner ska börja bry sig och blanda sig i och försöka komma med råd, det kan bli för jobbigt. Hoppas att alla ni som lyssnar har faktiskt, och ni som har varit lediga, tagit en skön sommar och verkligen kickstart dagen med den här podden.
Ja, alltså jag hoppas verkligen att den här måndagspeppen är...
Gud. Alltså, ja.
Men vi älskar er i alla fall. Även fast vi inte visar det så mycket.
Mm, fast vi gör ju det genom att faktiskt lägga ner tiden. Söndag kväll, klockan är nu 10 snart.
Ja.
Och vi sitter och poddar.
Ja.
Men det, vi tycker, alltså det, vi uppskattar verkligen alla er som hör av er angående podden och taggar oss i poddavsnitten och sånt. Och även om vi kanske inte repostar allting, så vill vi bara veta att ni ska veta att vi ser er och vi är glad och tacksam för allt support vi får av er. Och att ni faktiskt tar tiden att lyssna på den här podden, för att det är mycket grejer vi säger som kan verka konstigt, men jag tycker ändå vi har kommit med väldigt bra saker också.
Ja, alltså vissa flopp och vissa pop. Kan man säga.
Ja, vi kanske borde ha så veckans flopp. Kan inte dra den nu så här, sista korta minuterna
alltså,
här.
Veckans
pop. Vad har det varit för dig?
Alltså poppens vecka. Alltså det måste ju varit att du har släppt en låt.
Oj,
alltså,
jag ägnade den åt mig, tack så
mycket. Alltså jag ägnade den verkligen åt dig. Och plus att jag har lärt mig fett mycket den här veckan om olika saker.
Som?
Nej men alltså vi, om sexmissbruk. Alltså jag har verkligen, alltså det har varit en vecka.
Ja, inom ditt yrke.
Ja men alltså, ja precis, det har varit en kunskapsvecka helt enkelt.
Veckans flopp.
Alltså jag har ingen veckans flopp.
Nej men det är väl skitbra.
Ska jag inte få floppa något i papperskorgen?
Ja, du trillade nästan idag på träningen i sparken.
Nej men alltså det har inte varit, alltså nej. Alltså att jag inte fucking fått ett fucking påskägg.
Har du det?
Nej!
Va?
Nej!
Vi kan nog räfsa fram någonting här.
Har du, kan du göra det? Alltså ja, det jag vill ha ett påskägg. Alltså jag vill vara som en påskkar och leta.
Ja ah, okej.
Okay, för jag har varit snäll i år. Alltså jag tycker påskkaren borde ha kommit till mig.
Ja men jag kan vara årets påskkar.
Ja ah, gud vad kul. Okej okay, Annika, måste man ens fråga om veckans pop?
Veckans pop är faktiskt låtsläppet. Det är ju ganska självklart. Och veckans flopp är att jag kanske hade då för höga förväntningar på hur man skulle känna och så typ inte blev besviken, men vart såhär, fan skulle jag inte känna annorlunda typ.
Mm. Alltså vi har fått många frågor om ifall jag kommer få vara med i musikvideon.
Alltså kan man...
It's all about a band now.
Du kan få köra någon taxi eller någonting.
Alltså vem ska jag köra i taxi?
Ja men stjärnan i showen.
Men ska du göra? Vill du åka pop eller taxi? Ska jag mässa på mig. Men liksom, ska du göra en musikvideo?
Jag vet inte.
Okej, men får bara fråga en grej då. Om du skulle göra en musikvideo och du skulle, för den här låten är ändå så här liksom
Tell me how to get you back.
Ja men precis.
Alltså ser ni, by the way, eller har ju typ sjungit så här, tell me how to get your back. Ungefär som att berätta hur jag kan få din rygg.
Alltså mera skämt att de pishar snygga rumpa. Alltså men det fattar ju inte du. Okej, men vi säger så här, vi säger att du ska göra en musikvideo. Du ska få tillbaka någon kille. Vilken kille hela Sverige skulle du valt som din liksom, som du fick kladda på i musikvideon?
Oj, i hela Sverige. Alltså om den ska få många visningar och sånt där, säkert Felix Sandman, eftersom han är så aktuell i den här Netflix-serien. Heter han så? Heter han Felix?
Alltså någon het kille. Okej, men du är inte, alltså om du bara ska tänka så här, kladda på Samin.
Sorry Samin, men nej.
Det är Annikas manager.
Eller, nej, han är min bokare.
DJ Tor. Men jag måste säga DJ Tor manager.
Nej, men prins Carl Philip. Nej, det var roligt att ha kungen.
Så, men gumman, alltså oj. Det där var så jävla. Ska du liksom kladda på kungen? Var ska jag se jag var någonstans?
Men alltså gumman, jag är the queen. Alltså, hade du helt glömt bort det eller?
Alltså, okej.
Okay, ni vet förresten att, eller ni kanske inte vet det, men jag säger det nu att när man ska airdroppa mig någonting eller så heter jag Annika the Queen på min telefon.
Hon hade hybris innan låtsläppet.
Ja, såklart.
Okej. Okay. Alltså, vilken är den kändaste personen du har legat med?
Oh, det kan jag inte säga. Men jag kan säga att han har i alla fall flera miljoner på Instagram.
Fick du en shoutout?
Nej, det fick jag inte. Va? Men jag smyg tog ett kort på han efteråt. Nej,
sen
kommer så jag kunde hota mig. Nej, skojar.
Okej,
men nej, men du vet vem det är.
Gud, jag vet, men alla dina ligger.
Nej, du vet inte.
Mina är inte jättesvårt att hålla. De får man ju ner på en hand.
Alltså det är typ tre.
Pass. Alltså det är lika många ligg som Instagram-kort faktiskt.
Okej, nu börjar vi spåra. Vi måste bara säga det innan vi avslutar det här, att vi måste ju kanske be lite om ursäkt åt våran klippare Glenn. För att han har alla sjuka grejer vi har sagt och fått klippa bort. Men Glenn, we love you. Vi tackar för oss. Hoppas att alla har en jättefin vecka. Och alla ni som är lediga nu idag, måndag när det släpps, ha en jättetrevlig ledighet. Och försök att inte stressa.
Men har ni för mycket bagage och kanske en
åk till Arlanda
en dags ledighet inte kommer kunna hantera det. Alltså man vill ju inte ha, förstår du, hela bagagedrymmet nu på sin lediga dag.
Och glöm inte att lyssna på Tell Me How. Jag tycker faktiskt att vi ska avsluta den här podden med min låt.
Men vadå, ska inte jag få sjunga med till den?
Nej tack.
Ska vi inte sätta på den nu?
Alltså jag vill inte slakta mig låt. Ha det bäst allesammans.
Puss och kram alla älskade underbara ni.
Puss.
Puss, puss, puss.
It's hard to forget about memories and loving in my bed. I try to move on in life, but I got too much of you instead. My love is alive, didn't wanna love you like I do. It's holding me tight, I try to forget you but I'm through. My ocean clear, got a clear eye view, gotta get things straight.
See, I gotta get you back and I'm done with playing these games. Tell me how to get you back. Tell me how to get you back. You got me falling, people talking, how to get a heart attack. Your body foreign, hope to go in. When can I call you mine? If you feel like I do, you can stay till the morning. Ay, ay, ay. And if you still love me, baby, try to tell me how to get you. I came through, I came through, I came through the same thing. I made you go and say, hey. Tell me how to get you back. Tell me how to get you back. I think I lost myself. Without you I'm broken hearted. Girl, you can't be by yourself. Damn, I gotta get this started. Yeah, tonight I gotta hold you. Wow. Yeah, yeah, yeah. Yeah, tonight I gotta hold you. Yeah. So tell me how to get you back. Yeah, 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 yeah. Yeah. So tell me how to get you back. Yeah, yeah, yeah. Tell me how to get you back.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.